Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Vemdalen må vara mycket, men inte fotboll. Så vad gör man om det är där man föds och det är fotboll man vill spela? Jo, man sätter sig som 13-åring och pendlar om 6 respektive 12 milen till Sveg eller Östersund. Idag får vi höra en story om att lyckas med det omöjliga. Att komma från Vemdalen och bli professionell fotbollsspelare. Vi säger välkommen till GIF-podden, målvakten Oskar Jonsson.
De kan skriva mina citat innan jag ens säger dem. Så.
Där har vi en dialog. Vi har ambitionen att det ska vara klart ganska snart.
Kommer man att se en mycket spännande fortsatt utveckling. Hur vi ska utveckla GIF Sundsvall. Vi har en spännande utvecklingsresa. Mycket spännande utvecklingsresa.
Han var klok nog att välja Sundsvall som nästa utvecklingsmöjlighet.
Det är en spännande lösning.
Spännande båda. Väldigt spännande central mittfält.
Du lyssnar på
Wilson kvitterar i den 85:e matchminuten. Peter Wilson.
GIF-podden är tillbaka med ett nytt avsnitt och det är det 124:e i ordningen. Och dagens gäst till ära brukar alltid få presentera sig med fullständigt namn.
Oskar Jonsson.
Har du inga mellannamn eller så?
Jo, det har jag. Olof, ja. Joel, Oskar Jonsson.
Ålder på dig?
24 år.
Ja, smeknamn.
Oj, det har ju tillkommit en del nu under tiden i GIFarna här. Ogge har ju funnits med väldigt länge. Mm. Men sen har Bjärven tillkommit nu på de senare månaderna här i GIFarna.
Det här får du berätta om.
Ja, jag vet inte om det finns mycket att berätta om. Jag vet inte. Det kommer väl lite från att man är uppvuxen i en skog full med björnar och sen så relaterar de väl det till pistvakt och då kom Bjärven in och det har Linus och Ängan och Silver tryckt på väldigt mycket.
Det känns som att Linus är en sån, eller ja, egentligen hela det gänget. De ligger bakom ganska många smeknamn.
Ja, men det gör de.
Men här tänker jag också, jag såg ju, vi kommer återkomma till en Sveg-ikon vid namn Påven senare, men jag såg ett inslag om honom här precis innan vi spelade in. Mm. Och då sa man att i Sveg sägs det att det finns fler smeknamn än det finns personer. Nu är ju inte du från Sveg, men Nej. Har spelat i Sveg. Har du något Sveg-smeknamn då?
Nej, inte just så. Det var väl Ogge som cirkulerar runt omkring mig.
Ja.
Men de har ju lite märkliga smeknamn där. Det är ju allt från Påven till Skinken till Göte till... Ja, vad har vi? Ja, det finns en massa olika.
Tarsan, Kräman, Lill-Tarsan och Ompa, Påven och Döden.
Det är otroliga namn där, ja. Så är det ju.
Men det fick aldrig något sånt. Vi får se. Bjärven låter ju lite som ett
Ja, men Bjärven, ja. Det är ändå lite i klass med deras namn där. Så det får vi kanske ta med mig vidare hemåt till Norrland, ja. I skogarna där.
Ja, det tycker jag. En viktig fråga, det är ju också... Vad brukar du käka till frukost?
Det är varierande. Det är mycket gröt och ägg. Ibland när man vill lyxa till där lite bananpannkakor och sådär. Men det blir ofta samma. Mm. Man har väl sina rutiner på morgonen. Man kliver upp och steker gröten och kokar några ägg och sen tar man en kopp kaffe.
Så steker du gröten?
Nej, jag kokar gröten. Det gör jag. Ibland kan den bli stekt när det blir lite bränt när man inte hinner med att kolla till den. Så.
Sånt händer. Mm. Nästa fråga i rutan är familj.
Ja, men där har jag en mamma och pappa. Och en lillebror och stora syster. Och sen har jag även en låtsas farsa inom familjen. Då.
Modeklubb.
Det står väl att det är Svegs IK, men ja, jag vet inte riktigt. Jag vill ju att det ska vara Vemdalens IF.
Mm. Har du hunnit spela i Vemdalens IF?
Ja, jag spelade ju där tills jag var 13 år.
Mm.
Gjorde jag.
Mm.
Jag vet inte riktigt när moderklubben liksom sätter sin prägel och när det kommer in. Men ja, jag vill ju att det ska vara ändå IF, men det är ju Svegs IK.
Mm.
Och det får vara så.
Största idol?
Oj, nej, men det är nog min mamma och morfar, skulle jag vilja säga. De har betytt väldigt mycket för mig. Stöttat mig hela tiden och så. Sen så, ja, de är alltid där.
På vilket sätt?
Nej, men de har kört mig överallt. Liksom, det är de som har stöttat mig väldigt mycket i fotbollen. Morsan har ju kört mig. Jag menar, jag tränar i Östersund och i Sveg framförallt. Det är liksom 6 mil till Sveg och dit körde hon hela tiden. Samma med morfar och mormor, så var även med i bilen hela tiden. De har skjutsat mig överallt och det har aldrig varit något problem och de har stöttat mig hela tiden.
Mm. Jag tror vi kommer komma till det sen och hur det var att spela fotboll i Sveg. Då återkommer vi nog säkert till mamma och morfar.
Det gör vi nog.
En ledig dag, vad gör du av den?
Ja, men jag tar väl ändå rätt lugnt, skulle jag vilja säga. Beror på lite om sambon är ledig eller inte. Är sambon ledig så hittar vi oftast på någonting. Det kan vara allt från att käka lunch till att, ja, men, ta hand om bilen, till att köpa det vi behöver och allting sånt där. Men jobbar hon så kan jag ligga hemma i soffan och spela lite tv-spel, kika serie, eller ska jag träffa någon i laget och göra någonting med dem.
Du pluggar också, va? Är det så?
Nej, men jag har ett litet jobb på sidan av.
Mm-hmm.
Det är ett jobb till och från. Jag jobbar för en gammal kompis som jag hade och spelade tillsammans med i Karlstad. Som har ett företag där han ringer runt och bokar möten till folk.
Mm-hmm.
Så när han behöver hjälp så rycker jag in där ibland när jag vill få lite tid att döda.
Mm.
Så sitter jag hemma och ringer lite.
Hur mycket kan det bli?
Det är lite olika perioder. Nu har det varit en lugn period ett tag, men i somras så då satt jag någon, ja, men 3-4 timmar om dagen och ringde i 2 veckor ungefär. Så det blir oftast en intensiv period och sen är det väldigt lugnt ett tag. Men det är lite vad jag känner för också och vad tiden passar.
Mm. Men du är en jäkel på att boka in möten då?
Ja, men jag försöker väl i alla fall. Han är nöjd över mitt jobb, så vi får hoppas att jag gör det bra.
Fint. Vad lyssnar du på?
Oj, jag är en allätare. Det är jag. Allt ifrån hiphop till vanlig pop till mycket house också. Jag gillar lite house. Avicii var en stor förebild på den fronten. Och min lillebror lyssnade även mycket sånt, så han har fått in mig på det spåret. Så jag diggar sån musik.
Du och Avicii är ju bildligt ganska lika varandra. Ja, har du fått höra det?
Den har jag hört väldigt många gånger. Speciellt under den tiden han var väldigt aktiv och populär. Mm. Då kom folk fram till mig och Sara. Liksom, när man var på någon festival där på Gärdet i Stockholm, då, när han även uppträdde, då kom folk och liksom sa, är du hans bror? Ja. Liksom. Jag bara, nej, det är jag inte.
Men det är, folk har misstagit det på det sättet.
Ja, det har de absolut gjort. Ja. Det var mycket förut, det var. Men det har lugnat ner sig lite nu. Nu är väl för mycket skägg, antar jag.
Ja, exakt. Jag tänkte det var därför du började spara skägg.
Ja, men exakt.
Mm. Och blev bjärven.
Ja.
Vad brukar du göra på bussresorna?
Spela kort.
Mm.
Vi är ett gäng som brukar spela kort. Och sen så kikar vi mycket fotboll också.
Mm. Vad spelar ni för kortspel?
Klöver 3 är väldigt tätt. Sen även Plump.
Mm.
Med lite twist och sådär. Så det, kortleken går varm.
Ja. Har du någon dold talang?
Nej, det skulle jag inte säga.
Ingen? Det är ju...
Nej.
Det är inte ens liksom laga mat eller...
Nej, jag har nog ingen dold talang på det viset.
Byta däck?
Nej, jag hade ju önskat att jag kunde gjort det själv, men nu... Man vill ju ha lite utrymme, ett garage att göra det och så. Men, ja, men jag gillar att mecka och mixtra och dona på sånt vis.
Mm. Du ska få ta en klunk kaffe. Men om karriären skulle ta slut imorgon, vad ska du jobba med då?
Oj, den har man inte riktigt funderat på så. Jag vet inte. Om jag liksom måste bara ta ett jobb sådär, så skulle jag nog vilja... Ja, men... Vi snickar någonting.
Mm.
Någon hantverk utan något slag. Jag gillar att hålla på och dona sådär som sagt. Och göra saker. Vara kreativ.
Mm.
Men det är ingenting jag har reflekterat över. Så jag hoppas att det inte det ska vara på det sättet. Jag vill ändå ta ta min tid och fundera på vad jag vill bli i framtiden på, efter fotbollen.
Har du snickrat någonting?
Ja, men lite har jag. Jag är ju, eftersom jag är uppvuxen i skogen så där, så har man ju lärt sig av morfar och låtsas farsan mycket. Och sedan när jag var i Karlstad så jobbade jag på ett bygge på sidan av fotbollen. Och där lärde jag mig väldigt mycket.
Mm. Så att det är mer det här liksom åt bygga hushållet. Det är inte finsnickeri att du
nej, men det är väl
gör både en stol liksom.
Nej, men det är lite det jag tycker om. Mm. Lite småpyssel sådär. Mm. Just det var ju inte mitt jobb då i Karlstad. Då var det mest stora byggen, då byggde vi en skola. Det är lite skillnad.
Okay.
ja. Men lite finsnickeri, absolut.
Ja. Ja, men det är fint. Du har överlevt fakt där utan. Du får dricka kaffe. Du sträckte dig efter kaffekoppen men tog tillbaka handen nu här när jag började prata igen.
Nej, men det är
vi får hitta balansen.
Yes, vi får göra det.
Ja, du har överlevt faktarutan och då tänkte jag att vi ska ge oss in på karriär. Och när jag har sökt på dig här på nätet så står det ju att du började som 12-åring i Svegs IK. Stämmer det? Att du började så pass sent med fotboll. Nu säger du också att Vemdalen...
Ja, jag började ju inte så sent med fotboll. Det gjorde jag absolut inte. Jag började väldigt tidig ålder och det var ju Vemdalen. Det var ju från 5-manna till 7-manna. Sen när det klubb över till 11-manna så då var det Sveg. Och även IFK Östersund. Då hade jag... Ja, jag började spela med Svegs A-lag när jag var 13 år tror jag. Och då samtidigt så spelade jag med IFK Östersunds U17-lag. Nej, inte U17, det kan vara UP15 eller någonting.
Ja.
Så då på helgerna spelade jag med IFK och på veckorna så tränade jag med Sveg och så spelade match. Så det varit väldigt mycket åkande och väldigt mycket fotboll. Men jag började med fotboll i tidig ålder, det gjorde jag.
Och just det där, jag tänker på hur är liksom fotbollskulturen där? För det känns ju inte som att det finns ett överflöd av fotbollsspelare från Vemdalen och Sveg.
Nej, men exakt.
Med annat. Hur är...
Det finns väl ingenting när det gäller fotboll i stort sett. I Vemdalen är det bara skidåkning som gäller. Det ploppar ju upp lite stora skidåkare titt som tätt därifrån nu. Men fotbollen, det är ju... Det är svårt att bli någonting skulle jag säga. När man är från Vemdalen inom fotbollen. Då måste du bege dig därifrån. Det är liksom... Du har ju närmsta staden i Östersund. Och där är ju... Fotbollen, där har de ju ÖFK nu. Men just... Fotbollsgymnasiet och sådär, det är inte så bra där. Så då valde jag och bege mig därifrån. Jag diskuterade med familjen hemma och då sa vi liksom att ja, men de sa till mig, vill du bli någonting med fotbollen, då måste du flytta långt därifrån. Så då...
Och det blev ju en längre flytt lite senare, men just det där är väl i om man stannar kvar fortfarande, hur långt är det mellan Vemdalen och Östersund då som...
Från Vemdalen till Östersund är 12 mil.
Det är 12 mil. Och du spelade med Sveg också. Hur långt är det mellan Vemdalen och Sveg?
Där är 6 mil.
6 mil.
Så det tar 45 minuter till Sveg och 1,5 timme till Östersund.
Det är ju ordentligt. Hur klarade du av det där? Liksom? Hur var det livet? Och det måste ju vara ett antal dagar i veckan jag har lagt på pendling.
Ja, men gud. Ja, det, jag klarade av det. Livet bra, ska jag säga. Jag tyckte ju det var så pass roligt. Samtidigt som jag fick stöttning hemifrån och de hjälpte mig mycket. Så jag tror det var 2 eller 3 gånger i veckan jag åkte till Sveg och tränade. Sen så var det på helgerna då, till Östersund. Men så skjutsade mina föräldrar mig och morfar och mormor till Sveg. Sen gick en skolbuss varje dag från Vemdalen till Sveg, för de hade garaget där. Så då tog jag ibland den och åkte dit och stannade hos några lagkamrater och käkade. Sen kom de och hämtade mig på kvällen. Så det vart en mycket åkande. Det vart ju inte så mycket tid hemma i Vemdalen med kompisar och sådär. Men det var ett val jag gjorde. Och Jag är glad idag att jag gjorde det valet.
Hur länge höll du på det sättet?
Ja, hur länge var det? Det var väl 2-3 år.
Mm.
Och det var ju året runt, för på vintern då var det hockey som gällde. Och där gjorde jag samma visa.
Mm.
Då åkte man till Sveg och spelade hockey.
Jaha. Var du duktig på hockey?
Ja, men jag var väl okej. Jag tog väl val att sluta precis innan TV-pucken.
Mm.
Då när det liksom var, du får välja mellan fotboll eller hockey.
Mm.
Och där var jag även målvakt. Så jag tror jag väl bra. Men det är svårt att säga just i, och jämföra sig. Sveg var väl, vi hade en bra årskull där, men sen hur bra vi var jämfört med andra runt omkring i Sverige, så där, det är svårt att säga.
Jag nämnde det ju kort där, med det finns inte så många andra fotbollsspelare därifrån. Finns det någon annan fotbollsspelare därifrån som de är lite stolta över i?
Nej.
Sveg-Vemdalen.
Det skulle jag inte säga. Det är ju, nej, i Sveg-Vemdalen finns väl ingen annan fotbollsspelare som har tagit sig någonstans på det viset. De har ju en hockeyspelare som spelar i Djurgården nu. Marcus Högström, han
just
är från
det.
Sveg.
Som också har spelat här i Sundsvall Hockey.
Ja, exakt. Mm. Precis. Så det är väl han då. Och sen så är det jag på fotbollssidan.
Ja, du får bära upp.
Ja, man får försöka få att leva vidare.
Mm.
Visa ungdomarna att det går.
Mm. Men du var inne på också, det var ett val du gjorde att göra det här och valde bort mycket hemma i Vemdalen. Vad får man för relation till sin hembygd då? Liksom? Hur är bandet mellan dig och Vemdalen?
Men jag älskar Vemdalen.
Mm.
Det är ju dit jag kommer när jag kommer hem.
Mm.
Så är det. Det blir under min period när jag var, ja men nu har jag varit borta ett bra tag i 7 år.
Mm.
Då blev det inte att jag var hemma så mycket. Då var det mest runt jul och nyår sådär, och en gång på sommaren. Så då njöt mig väldigt mycket när man just var där då. Nu har jag ju den lyxen att jag kan åka hem en helg i och med att jag bor relativt nära. Men jag älskar Vemdalen och jag trivs väldigt bra där i det tysta och naturen.
Mm. Har du exempel på vad du kunde välja bort?
Nej, men det var ju mycket kompisar och sådär. Det är ju, all tid gick ju åt sporten.
Mm.
Speciellt på helgerna när kompisarna vill hitta på grejer. Ja, men jag kommer åka till Östersund och spela fotboll i helgen, så jag kan inte hitta på någonting med dig, var jag tvungen att säga oftast. Sådär.
Mm.
Men mina kompisar då stöttade mig också. Och vi fick hitta tid till att umgås på andra sätt.
Hur tyckte du att det var?
Ja, men som jag sa, jag tyckte att det var väldigt roligt. Jag fick en nya kompisar på den vägen också.
Mm.
Fotboll är ju, eller sport i allmänhet, är ju väldigt roligt i sig. Med att man får lära sig mycket och få nya vänner och allting sånt där. Alltså det, jag tycker man får se mycket av Sverige, världen.
Mm.
Det är liksom, man får uppleva platser man kanske inte hade fått upplevt annars.
Mm. Och naturen var du inne på. Du tycker om naturen, det tysta, det vilda. Berätta om det som intresse. Är det en viktig del för dig?
Ja, men jag tycker det är skönt att komma hem och gå ut i skogen och hugga ved och allt sånt där. Och köra skoter och åka längdskidor, framförallt på vintern då.
Såklart, du är från Jämtland.
Ja, Jämtland, Härjedalen.
Nej, det är Härjedalen, förlåt.
Det är en väldigt skillnad.
Ja, det här var lite pinsamt.
Så här, nej, men
det är också extra viktigt med tanke på att du är giffare nu då. Och
exakt.
Vi känner ju till liksom patronernas relation till Jämtland.
Ja, men precis.
Ja.
Så det är väl viktigt att poängtera. Nej, men så det, jag älskar naturen. Det är, så fort vi är hemma går vi, ja men på sommaren går vi ut och plockar svamp, på vintern, ja men då kör vi skoter, och det är liksom, vi går ut och gör någonting hela tiden, familjen och jag. Så det betyder mycket för mig att vara hemma. Det är bara liksom, från att åka från själva Sundsvall stad till Vemdalen där det är väldigt tyst och så.
Mm.
Så det jag tycker det är väldigt skönt.
Mm. Ja, och vi var inne också på, som jag nämnde då, profiler därifrån. Måste ju få ta upp då Påven. ja. Med dig, som vi var inne på i faktarutan. Berätta, kan du berätta om påven? Det verkar ju vara en stor profil där. Målvakt i alla sporter egentligen.
Ja, är det så? Mer eller mindre. Nej, men påven, han, när jag var i Sveg så han varit bredvid mig hela tiden.
Mm.
Så när jag spelade i Svegs A-lag i fotboll där, då var han bakom mig som andra målvakt, eller andra målvakt. Mm. Han var där på träningen och liksom man kunde ringa han en minut innan träningen började, om vi behövde en till målvakt, så bara dök han upp. Mm. Slängde på sig handskarna, hoppa in på planen och uppvärmd och bara slängde sig som en, ja, men panter. Han är överallt liksom. Och det är en profil. Han är otroligt snäll och härlig människa så, och vill alla väl, och han ställer upp i alla sporter, som sagt. I hockeyn spelar han också, och jag tror han även är aktiv idag i alla sporter. Så det gäller, ja, men vill damerna ha en extra mål, att ringer om han. Gäller juniorerna, ringer om han.
Mm.
Så han ställer upp för alla. Det är en profil där.
Det är fint. Ja, jag såg det här, och det kan vi rekommendera, det här inslaget från Gärdsgårdsserien som det hette, som, om det var Discovery som,
ja, jag tror det var,
tror jag. Där de har pratat med påven, och då, ja, men då är det just, då berättar han ju då att han började spela hockey som 35-åring, ja, också, för att hjälpa till där och stå i mål där.
Ja, men exakt.
Även, men då, ja, med damerna, med juniorerna, med herrarna och veteranerna, och även inom fotbollen.
Ja, jag tror han kommer nog aldrig sluta.
Nej.
Alltså, jag tror aldrig hans kropp kommer lägga av. Han kommer bara gå på sin energi han har hela, ja, tiden. Och det, han kommer köra tills liksom han inte finns mer,
ja,
mer eller mindre. Det, han älskar ju det där. Mm. Det är hans liv.
Men alltså, med tanke då på att Vemdalen och Sveg inte är det fotbollsklimatet som har fått fram elitspelare egentligen, hur kommer det sig att du blev det då? Vad fick du för grund därifrån?
Ja, nej, men jag var väl väldigt tidigt inne på att jag ville bli någonting inom fotbollen.
Mm.
Det har jag sagt till mamma hela tiden, att ja, men jag vill bli fotbollsproffs en dag. Och då har hon stöttat mig i det, och som jag var inne på tidigare så sa hon att, ja, men vill du bli det så måste du flytta en bit ifrån. Du kan inte flytta upp till Östersund eller någonting sånt där. Du måste neråt till landet, för där är fotbollen lite större. Och det, då sa jag, ja, men absolut, det vill jag göra. Mm. Så då sökte jag mig neråt till Borlänge.
Mm. Jag tänker på, fanns det några andra? Vi nämnde ju påve nu, men jag måste ju få ställa den breda frågan också. Fanns det några personer här omkring dig i fotbollen som var viktiga för dig där och för din utveckling fram till flytten till Borlänge?
Vi hade ju, skulle säga, hela mitt lag i Sveg i ungdomsåldern. Mm. Vi var iväg och spelade massa turneringar och kom varandra väldigt nära, och vi hade en bra kvalitet för just den åldern.
Mm.
Det var en 96-kull, så vi var en del 97-er som fick vara med och spela med dem.
Mm.
Och det var bra spelare. Många av dem sökte sig också fotbollsgymnasium, men de flyttade till Östersund.
Mm.
Men sen så blev det ingenting av dem då. Så jag vet inte hur många som är aktiva idag, men sen så hade jag ju min tränare Fredrik Johansson i Svegs A-lag där, som hjälpte mig väldigt mycket också.
Mm.
Som gav mig chansen som 13-åring i Division 4.
Ja, det är ju...
Det är kanske inte alla som får göra det. Så det är jag väl glad över att jag fick göra.
Det är ju väldigt speciellt, alltså, komma upp så tidigt. Hur gick det till? Vad sa man till dig? Och hur ja, hamnade du där?
Jag vet inte. Så länge sedan så kommer jag inte riktigt ihåg. Men de plockade upp mig tidigt i A-laget. Vi var ett gäng. I och med att vi var en bra årskull där 96-97, så fick vi testa på att spela med dem.
Mm.
Så vi var några som varit upplockade. Och sen till slut så fick vi börja spela matcher.
Mm.
Så jag spelade väl en och en halv säsong i Division 4 där, tror jag. Och under den vevan så vart jag väl uttagen till ett landslagsläger också på Boson.
Mm.
Och det var väl en bekräftelse på att, ja, men det går. Alltså att det finns chans att liksom att visa upp sig och spela fotboll framöver.
Hur gick det för dig i de där matcherna? För även om man är duktig, det är seniorer du möter där. Det är något annat att ja, hoppa och plocka ner inlägg då.
Exakt. Det är ju, och sen division 4, det är ju hårda tag.
Ja.
Det är ju inte fin lir på så sätt. Det är väldigt tuffa och hårda tag. Sådär. Det är klart det var svårt, men man lärde sig någonting av det. Mm. Man fick ju känna på det i tidig ålder, och det har man väl tagit med sig idag. Liksom att det smäller. Det gör ont att vara målvakt. Det gör ont att spela fotboll. Och jag tror det var bra att man fick känna på det i tidig ålder. Liksom, och veta vad det innebär. För när man spelar i ett juniorlag så då är det lite snällare. Men när man kliver upp så då gör det lite ont. Och det är lite det fotboll handlar om. Och det ska smälla och det ska vara så.
Och då fick du den här bekräftelsen på att det går att komma från Vemdalen och ta sig till landslag.
Ja, precis. Jag tror det var, ja men det var för att jag varit uttagen i landslaget där jag kände att ja men det kan bli någonting. Jag ger ett försök. Och då sa väl det hemma att ja men nu vi hittar någonting till dig som passar dig och så får du ge ett försök. För Vemdalen finns alltid kvar, du kan komma hem.
Och då blev det den här flytten till Borlänge,
ja.
Helt enkelt. Var det i samband med gymnasiet?
Att ja, började? Exakt. Sommaren 2013 flyttade jag dit. Till Brage. Och började deras U17 tror jag det var. Fick hoppa in och spela direkt. Och så spelade vi Dolly Kalia Cup som var rätt stort då. Och så vann vi den och gjorde väldigt bra. Så var vi med i U17 Elite, hur det hette på den tiden, och mötte Djurgården, AIK och massa olika lag. Och då fick man ju visa upp sig direkt liksom för de större klubbarna så. Så då blev jag bara ett halvår i Borlänge innan flyttlass gick till Djurgården och Stockholm.
Ja, då såg de dig. Hur gick det här till?
Nej, men det var väl på så vis att vi mötte dem och jag gjorde det bra. Och jag hade gjort något landslagsläger. Och då hade de koll på mig sen där också. Och så gjorde jag bra när vi mötte dem. Och sen så kontaktade de mig och erbjöd mig ett avtal. Så då var det bara att sticka.
För det är ju någonting annat att bli scoutad av ett lag och hamna där än att liksom söka till ett fotbollsgymnasium, tänker jag.
Ja, men precis. Det var exakt, det är det som är skillnaden från att när jag gick till Brage. Det var jag som sökte till Brage och ville komma dit, så jag fick ju provspel och allting där innan. Men i Djurgårdens fall så var det ju de som värvade mig. Då var det ju ännu en bekräftelse på att man hade gjort det bra och liksom kunde ta ytterligare ett steg.
Vem var det som hörde av sig och vad sa den personen?
Jag tror det var nog Djurgårdens akademis sportchef som hörde av sig till mina föräldrar då. Och så var jag i skolan en dag i Borlänge där och så fick jag ett samtal och sa att Djurgården är intresserad av dig. Jag ringde min låtsasfars och så. Och då var det ju helt stum. Liksom. Tänkte, jaha, hur har de sett mig? Och liksom, hur kommer det sig? Och då berättade de, ja men de har ju sett mig på matcher. Och tyckte att det gjorde bra när vi mötte dem och så vidare. Sen så gick det väldigt fort. Så hade de en koppling till Vemdalen. Då var det en som jobbade i Djurgårdens akademi där. Som hade släkt i Vemdalen. Så under vintern så brukade han vara i Vemdalen. Och då kom han hem och presenterade allting för oss där vid köksbordet hemma. Och sen så var det bara att packa väskan igen och sticka till Stockholm.
Vad presenterade de då? Var det någon form av plan? Eller
ja, precis. De presenterade en plan liksom av vad de tyckte och tänkte om mig och alltihopa var hur de såg på mig. Och liksom vad som gällde och hur liksom allt ifrån skola till fotbollen och utanför och alltihopa, hela paketet. Så det var ju också något nytt. Liksom. Från att spela till Sveg där det var ingenting. Sen pang så sitter vi i köksbordet hemma och där bara slänger de upp en hel livsplan till mig nästan. Så det var väldigt speciellt och roligt.
Vad kan man säga om den där planen då? Alltså vad slog dig mest med den? Hur såg möjligheterna ut där?
Det var väl att de trodde på mig från dag ett.
Mm.
Att de ville värva in mig för att de såg någonting stort i mig.
Mm.
Och det var de tydliga med liksom att du ska få några inkörningsår i akademin, sen ska du ta klivet upp till A-laget och sådär. Och det gjorde jag också, så det var en ytterligare bekräftelse.
Mm. Vad tror du det är som har gjort att du liksom har kunnat göra den där utvecklingen på något sätt? Att du har kommit därifrån där det liksom på pappret inte riktigt ser möjligt ut och till att hamna i Djurgården med det laget. Vad tror du det är som du har som många andra inte har haft som kommer därifrån?
Ja, det är svårt att säga exakt, men morsan har alltid sagt till mig att jag ska bita ihop om det kommer någonting i vägen och det inte riktigt går vägen. Och det tror jag har fått med mig, att det kommer komma saker som kommer i vägen hela tiden, och du måste ta dig an de utmaningarna. Och liksom vill du bli någonting så måste du tro på det. Det jag tror det är det som har fått mig liksom fortsätta och inte ge upp. Det har varit många tuffa stunder, speciellt när jag flyttade till Stockholm. Från liksom Vemdalen, 800 pers till Sveriges huvudstad med tunnelbana och allting.
Mm.
Jag förstod ingenting när jag satt i lägenheten. Det var många sömnlösa nätter och gråt i halsen och många samtal hem. Men jag klarade.
Mm. Ja, hur var det där? Hur var flytten sen?
Det var tufft bara. Det var väldigt tufft. Hade ingenting i Stockholm på så vis som jag kunde luta mig mot. Jag var tvungen att stå på egna ben och klara mig själv. Jag fick en lägenhet mitt på Gärdet och där skulle jag laga mat och bo själv. Och jag skulle ta mig till skola och träningarna på egen hand, och det kanske inte det jag har gjort tidigare. Nej. Tidigare har jag fått skjuts och jag har fått alltihopa paket och sådär, men nu var jag tvungen att stå på egna ben. Och det har väl gjort mig till den jag är idag, skulle jag säga. Jag liksom klarar i så ung ålder att flytta till Stockholm och leva själv. Men jag har ju alltid fått stöttning hemifrån och det är otroligt tacksam över, och det har hjälpt mig mycket. Så de kom ju ner och gav mig sällskap och alltihopa sådär när jag behövde det, och till sist så släppte jag allting och sen har jag fortsatt.
Mm. Ja, kändes det liksom, när började det funka, när började du trivas eller vad man ska säga?
Ja, men
eller gjorde du det?
Ja, jag trivdes.
Ja.
Men det tog ett tag.
Mm.
Det tog nästan mer än ett år, skulle jag säga. Mm. Det var väldigt tufft i början. Det var svårt att hitta allting liksom, då var det inte, till en början kanske inte var jättemycket glädje. Det var mest på fotbollsplanen, då när man släppte allting, då glädjen var där. Men sen utanför, då var det tufft liksom, vad ska jag göra, och jag har inga kompisar eller någonting på det viset. Men sen så med tiden kom det också. Så det var jäkligt skönt.
Så typ mycket av det handlar alltså om att hitta rätt utanför fotbollen då.
Ja, precis. På fotbollen, där vet man ju vad man får. Det är ju därför vi fotbollsspelare har kul. När vi är på fotbollsplan, det är ju där vi lever ut oss. Men det är utanför, det kan bli tufft. Och det tror jag det är för väldigt många när folk flyttar, liksom att man ska hitta allting i livet så. Men man ska även inte ge upp. Det till slut så kommer det. Och det gjorde det för mig också. Det är jag glad över.
Har du någon liksom, bara går att peka på vilken del som var tuffast i livet i Stockholm då, när det var jobbigt?
Nej, men det var just det här med att man inte hade någon.
Ja.
Jag gick upp på morgonen och åkte till skolan. Det var nytt, det var stort. Det var en helt annan liksom mentalitet. Stockholm är väldigt hårda jämfört med mig som är från Vemdalen. Mm. Jag var lite blyg och satt liksom i ett hörn och lyssnade på lektionen och sådär. Sen så kom jag hem, var tvungen att laga min egna mat innan träningen, som inte har hänt tidigare. Sen så skulle jag dra till träningen och där var det jätteroligt allt. Sen skulle jag hem liksom och plugga och allting sådär. Och det, liksom, det var tufft, det mesta utanför fotbollen skulle jag säga.
Mm. Ja, du fick då ta ansvar för allt i ditt liv.
Ja, men precis.
Från en dag till en annan.
Ja.
Men hur tror du att det där har format dig då sen?
Nej, men det har väl gjort mig väldigt stark, skulle jag säga. Mm. Det är att jag klarar att ta mig an utmaningar. Mm. Jag skulle aldrig tveka att flytta någonstans på så vis nu. Nu har man ju, efter Stockholm så har jag flyttat till Karls och sen till Sundsvall. Och det är klart, nu är man 24 år och då det har man ju bagaget.
Mm.
Det man har gått igenom.
Mm.
Så jag skulle klara de utmaningarna nu tack vare det.
Det är mer sömlöst att göra de flyttarna nu.
Ja.
Mm. Men vad blev liksom slutet på det jobbiga? Vad fick det att kännas bra? Var det bara att du anpassade dig eller
ja.
Hände det någonting?
Nej, men jag skulle nog säga att det var nog med att jag anpassade mig till hur det var där.
Mm.
Jag fick ändra på mig själv lite.
Mm.
Försöka ta för mig.
Mm.
Liksom hitta mina vänner och liksom ta hjälp av dem och så. Så nu har jag ju jättemånga vänner från den tiden och alltihopa som jag har kontakt med. Men det tog en stund. Man var tvungen att rycka plåstret och liksom skärp till den, Oskar. Nu måste du ta tag i dig själv och visa vem du är.
Det låter ju ganska mycket som de här på något sätt visdomsorden från mamma, bit ihop.
Ja, ja, men det snurrar i huvudet hela tiden när det kommer någonting i vägen, bit ihop hela tiden och det är ju det jag har tagit med mig.
Mm. Hur viktig är hon för dig?
Nej, men hon är jätteviktig. Det är hon. Hon har ju funnits där från dag ett och stöttat mig hela tiden i fotbollen.
Mm.
Så är det, och det är hon som tror på mig mest. Om inte jag tror på mig ibland så är det hon som tror på mig.
Vad fint,
ja,
tycker jag.
Ja, men hon är härlig.
Ja. för det låter som att hon är en väldigt nära person.
Oh ja,
i ditt liv.
Absolut.
Fotbollen sen då i Stockholm, hur gick den?
Nej, men den gick bra, gjorde den. Jag hade 2 år i Djurgårdens U19 där. Samtidigt som jag fick kliva upp och känna på A-laget och träna där till och från.
Mm.
Och det tredje året så klev jag upp permanent till A-laget. Och tränade hela tiden. Och ja, det var ju 2016. Och samtidigt under den perioden så var jag utlånad till ett division 2-lag i Stockholm.
Nu släpper vi en ny podd. Expressen Dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt, jag tror, kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa, hon började säga. Så vad hände? Så han är död. Så vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så han sköt han nu 1 meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Effektar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Kom där, HB FF.
Mm.
Så då spelade jag i division 2 det året. Och slutet på 2016 fick jag även göra min allsvenska debut.
Just det.
Så ja, det var stort.
Hur gick det till? Hur hamnade du där?
Ja, det var lite flax. Och det ska man väl ha som målvakt.
Mm.
Nej, men det var väl att... Om jag inte minns det, så var någon målvakt skadad.
Sen ja, så skulle... vilka hade ni här? Här får vi ju namedroppa lite, för ni... Isaksson ja. Var väl här under den tiden. Vad var det med det? Höje, Vajo.
Ja, precis. Vilka då när jag kom 2014 så var då var det Höje och Hampus Nilsson.
Hampus Nilsson, ja.
Mm, han som är i Trelleborg nu. Sedan var det 2016 Isaksson kom. Nej, det var nog en... Oh, nu är det svårt.
Ja, men vi kan ta snabb
jag tror du får
Google
göra
hjälp här.
För jag vet i alla fall att då när jag skulle göra min debut så får jag ett samtal 3 dagar innan av Kenneth Höje, och han säger ja, men du ska stå nästa match, för jag har valt att avsluta min karriär, så tränarna vill ge dig chansen. Så då ringde han och förberedde mig och sa liksom några lugnande ord. Så jag fick ju några dagar på mig att förbereda mig. Så ja, det var väldigt skönt och någonting roligt.
Var det 17?
Nej, 2016 gjorde jag min debut.
16 var det. Var, men alltså... Ja, han slutade. Ja, de, och de hade skador på dem i övrigt. Eller?
Ja, en skada. Jag kommer inte... Om det var Hampus kanske.
Ja.
Och Kenneth skulle sluta,
ja.
Så då ville de ge mig chansen,
ja.
Så Kenneth satt ju på bänken den matchen. Så då ringde han och förberedde mig där och sa att jag skulle få spela.
Hur var matchen sen då?
Det var väl inte den roligaste debuten. Vi låg i ingenmansland där och hade väl ingenting att spela om. Så vi var ett ungt gäng på planen med några rutinerade lirare. Det var väl Mattias Ranege var ju i start bland annat. Sen så när vi förlorade med 2-0 mot J Södra. Det är klart man hade velat haft en bättre debut så. Men man har ändå fått gjort den, och det är någonting jag bär med mig.
Ja, vad gav det dig liksom någonting i efterhand? Vad hände med dig efter det liksom inombords?
Nej, men det är klart att då känner mig, då fick mig ytterligare en bekräftelse på att det har hänt någonting stort. Från att gå från Vemdalen till Sveg, till Brage, till Djurgårdens akademi, till att spela en allsvensk match. Det är några steg där. Och det var väldigt stort, och det är någonting man kommer ta med sig hela livet, att man har gjort en allsvensk match. Och det är det man strävar efter nu också, att man vill ta giffarna dit upp och spela för dem där.
Ja, och du har ju bra antal år kvar här.
Ja, precis. Man behöver inte känna sån stress. Nej. Än i alla fall.
Nej. Men det är ju som sagt några målvakter som har varit med där längs vägen. Vi har nämnt Vajo, Höje, Isaksson. Nu kollar jag på trupperna de har haft under de här åren. Ja, det är väl de som du har haft med dig.
Ja, precis.
Hur var det Isaksson framförallt, tänker man ju på det, som har haft en väldigt fin karriär utomlands och med landslaget. Hur var det att arbeta med honom?
Det var fantastiskt. Det är otrolig människa. Han är jättefin människa och bra målvakt skulle jag säga. Han kanske har fått lite väl mycket skit genom åren sådär. Men jag tycker att han höjde mig och han höjde laget under den tiden.
På vilket sätt?
Nej, men mig höjde han. Han gav mig tips hela tiden. Och pratade väldigt mycket med mig med att jag var ung och allting sådär. Och berättade hur han ser på situationer och gav mig tips utifrån. Och det har man ju tagit med sig. Och det, Kenneth Höje, han var ju där nästan under hela min tid. Och han har ju gett mig mycket tips också. Nej, men jag har mött på många fina människor under den tiden. Och som har hjälpt mig mycket.
Rent fotbollsmässigt sådär, vad hände med det? Vad var de stora lärdomarna eller det stora du utvecklade i Djurgården? Finns det något sånt att peka på? Och tillsammans med dem då?
Ja, men det är klart, man fick ju tillhöra en av Sveriges största klubbar. Och det är ju allt ifrån supportrar till att vara på planen och prestera liksom. Och de pratar väl mycket om att alltså du måste, det var väl lätt i ung ålder liksom, gjorde man något misstag att man liksom tog med sig det. Men de var väldigt tidigt på liksom, gör du någonting, släpp det direkt, du måste på ny boll direkt och köra. Och det är väl någonting man har tagit med sig.
Bita ihop.
Bita ihop, där kommer det igen.
Men hur ser du tillbaka på tiden i Djurgården idag? Det blev bara en allsvensk match.
Ja, precis.
Till slut. Hur ser du på det? Tycker du att du borde ha haft fler?
Det är klart man tycker det själv. Men sen är det ju inte jag som bestämmer. Så är det ju. Nej, men min tid i Djurgården, det var jättebra. Det är väl ändå där på något vis det startar och jag har fått den riktiga utbildningen. Jag hade en tuff period som vi var inne på. Men sen, det var Djurgården som formade mig till den fotbollsspelaren jag är idag. Jag hade Kjell Frisk som målvaktstränare i 3 år. Sen Nico som är där idag i 2 år. Och de har hjälpt mig väldigt mycket. Men min tid i Djurgården ser jag bara positivt på.
Var det på något sätt? Jag tänker mig att där måste det ha funnits en annan finslipning på något sätt. Sett till hur det var i Vemdalen och Sveg.
Ja, men exakt. I Sveg hade ju ingen målvaktsträning alls för 5 öre. Det blev ju när jag flyttade till Borlänge som första målställning i mitt liv kom. Och sen så fortsatte det i Djurgården. Det är där detaljer har slipats och alltihopa som man har byggt upp sig själv till den målvakt man är idag. Så man har ju tagit med sig många grejer under vägen och tidens gång.
Det blev ingen förlängning i Djurgården då. Vad saknades? Vad var den sista liksom?
Ja, men precis. Jag, efter min debut där, så förlängde jag med 2 år. Jag skrev först 3 år, sen förlängde jag med 2. Men efter det 5:e året där så kom vi väl överens om att ja, men det var kanske bäst för mig att hitta ett ställe där jag skulle få speltid hela tiden. Och det var väl båda överens om att jag behövde spela matcher. Jag var i ung ålder och det var väl matcher som krävdes. Och då gick flyttlasset till Karlstad.
Hur dök just Karlstad upp?
Ja, jag vet inte riktigt hur. Det fanns för lite olika alternativ. Jag gjorde det både högre upp och i flera division 1 som Karlstad var i. Men det var min agent som ringde och sa att Karlstad, det kan vara ett bra alternativ för dig. Och den satsningen som gjorde, för de var nykomlingar i division 1 det året jag flyttade dit. Och de ville satsa och hade bra spelare och alltihopa det där. Och då kände jag att det var rätt för mig när jag åkte dit och hälsade på dem.
Och din agent, det är Mikael Kallbäck, va?
Stämmer bra.
Ja. Hur är han? Han är ju en person som syns allt mer och det är ju mycket humor och mycket liksom, han är ganska rolig att följa.
Ja,
får jag säga.
Men han sticker ju ut ifrån alla andra agenter.
Ja.
Det gör han. Det är det jag gillar med han. Han är ju en människa liksom. Han har ingen filter.
Nej.
Han kör sin egna grej.
Ja.
Och det är bara bra tycker jag. Han visar vem han är. Och vi har en god relation.
Det är ju inga... Nej, precis. Och han är ju inte den här killen som kör kostym och slips. Utan det är Gucci och solbrillor.
Ja, men precis. Så är det. Ja, men han ska synas. Och det,
ja.
Vill han det så får han det.
Han har faktiskt lämnat en lyssnafråga här. Det är därför jag tar upp min telefon.
Okay.
Han tycker jag ska fråga dig om ditt projekt som restaurangägare. Hur planerna går.
Ja.
Vad är det här för något?
Det var när jag flyttade hit i januari så hade jag och en vän lite planer på det. Starta upp någonting i Vemdalen. Det var väldigt hett där ett tag, men det rann tyvärr ut i sanden. Det var väldigt nära, men det blev tyvärr ingenting av det. Några andra hann före på just den byggnaden vi hade siktat in oss på då. Men det kanske kommer i framtiden.
Ja.
Det vet man aldrig.
Som antingen är du snickaren som bygger ihop allting eller så blir det.
Ja, det hade ju varit det bästa.
Men kan du någonting om restaurang?
Absolut. Nej. Inte. Ingenting. Jag vet hur man äter mat bara. Ja. Så är det.
Och vad som är gott.
Exakt. Mm.
Nej, men hur hittade ni varandra? Hur väljer man en agent på det sättet som lovande fotbollsspelare?
Ja, nej men Kallbäck var sportchef i Brage när jag kom dit.
Just det. Och det var han som plockade in Janne Tauer och Dooley Johnson när de var väldigt spektakulära.
Exakt, det var han som plockade in de där stjärnorna. Mm. Ja, men precis, så då var han där och på så vis fick vi kontakt. Mm. Och efter det så körde han agentyrket då, och då fick vi connection där och sen dess har vi arbetat ihop.
Ja, och Karlstad, tiden i Karlstad, hur var det?
Den var bra. Det är på så vis att man fick spela alltihopa. Och det var det som var viktigt för mig under den perioden, att hitta tillbaka till speltiden och visa vad jag är för målvakt.
Ja, för det var för Djurgården där, det blev en del utlån. Du nämnde Håbo, men det var ju också Enskede och Frej.
Ja, exakt. Jag fick ju, jag hade alltid min bas i Djurgården, men var utlånad och spelade matcher på annat håll.
Du tränade liksom med dem, men ja, matcherna någon annanstans.
Exakt, så det var ju också väldigt luddigt och det tog på kroppen. Att man liksom tränade på morgon med Djurgården, sen en kväll kunde jag träna med Enskede. Så det var två pass varje dag nästan, och sen match på helgen. Det tog på en, och sen till slut så höll väl inte riktigt det. Så av den anledningen så blev det Karlstad och lämna Djurgården helt.
Och då fick du vara dedikerad till en klubb på ett annat sätt då.
Ja, precis. Det var en helt annan sak. Då fick jag träna med ett lag där jag spelade matcher hela tiden. Så det är det man vill. Man vill ju träna och spela matcher med samma lag. Det ger ju någonting annat på så vis.
Vet du hur giffarna dök upp i bilden?
Nej, men giffarna har väl ändå funnits här en bra tid. Från nästan gymnasietiden. Jag var ju här och på Norrlands läger, tror jag hette. Då när jag var, ja, var jag 14-15, ja. Och skulle välja gymnasie. Så då var jag hitplockad och de bästa i Norrland typ fick testa på att visa upp sig. Så då var jag också ett alternativ att flytta hit. Men jag valde som sagt att flytta neråt till landet. Sen dess har väl ändå giffarna varit runt omkring mig på så vis. Jag har följt dem och de har kanske följt mig på så vis. Och då dök det upp i december att jag pratade med Ubbe. Och sen så gick flyttlas hit i januari.
Vad sa Urban då? Vad sa han att han hade för plan för dig?
Nej, men han ville ha med mig på den här resan vi gör nu. Han sa ju tid att giffarna vill till storrummet i en allsvenskan och att de ville ha med mig på den resan och att vi skulle göra ett lag med många Norrlandsspelare. Och på så vis passar väl jag in då.
Nu har jag inte koll på ordningen här. Vad fanns Andreas Andersson i klubben då?
När då?
Redan. När du skrev på.
Ja. Han var ju här förra året, Andreas.
För Guds skull. Ja.
Precis.
Här var det jag som tänkte snett. Men hur såg du på att ta upp den konkurrensen med honom? För någonstans, du vill ju spela.
Ja, men absolut.
Etablerad och har gjort många säsonger på den nivån. Liksom. Hur såg du på den utmaningen då?
Nej, men det är klart. Jag tycker ingenting ska vara lätt. Det har ju lärt mig under tidens gång att du måste ta an utmaningar. Och det är klart, det här var en utmaning. Och i Karlstad hade jag ingen riktig konkurrens så. Och jag kände att till slut så andra året här så blev jag inte så mycket bättre. Då höll jag den nivån som jag höll första året, jag ville bli bättre. Och då kanske det är konkurrens som krävs. Och av den anledningen så flyttade jag väl hit och ville ta upp kampen med Andreas. Och det är en otroligt bra målvakt och så. Och jag tror vi gör varandra mycket bättre. Och det känner jag även idag, att jag har blivit bättre än vad jag var förra säsongen. Och det är klart, det är tufft och jag vill spela till 100%, men det är inte jag som tar ut laget och jag kommer inte upp för det.
Här är någonting som jag har hört. Du får säga till mig om det stämmer eller inte. Men hur var det? Giffarna presenterade dig innan Karlstad hade hunnit bli meddelade? Eller var det inte något sånt där?
Jo, precis. Det vart lite krångligt där. Mm. Bara. Jag hade ju ingenting med Karlstad att göra då. Jag hade ju inga
kontraktet avtal. Hade gått ut där.
Kontraktet hade gått ut. Jag hade gjort någon träning med en bara för att hålla igång. Mm. Sen så presenterade Sundsvall mig och då vart det lite turbulens då med Karlstad där, att de inte hade fått reda på någonting i förtid.
Blev det dålig stämning?
Ja, men lite dålig stämning, det blev det absolut.
Vad hade, för de hade förhoppningar då om att du skulle kunna stanna lite till?
Ja, de hade nog sett mig vara kvar där. Samtidigt som jag hade sagt till dem att jag var ju sugen på att ta ytterligare ett steg. Och det drog ut lite på tiden där i Karlstad. Vi satt utan lägenhet och alltihopa och kände att det var lite tidnöd på det viset.
Hur dålig stämning blev det då?
Nej, men det vet jag inte riktigt. Jag sopade undan det lite sådär snyggt. Ja. Och kände att ja, men nu fokuserar jag på Giffarna för nu är jag här.
Mm. Du sa ju att du hade följt Giffarna. Skulle du säga att du har varit en GIF-supporter innan du kom hit?
GIF-supporter, det är... Jag gillar fotboll. Ja. Jag gillar att följa lag och framförallt när det är i Norrland. Så då, och i och med att jag hade varit här och sett MP3 Arena och träffa klubben tidigare i ung ålder, så blev det liksom så här wow, när man var här då. Och sen dess har jag bara följt dem. Och så jag, som förra året när jag följde dem, då har Johan Andersson som var här då, spelade med Karlstad och Djurgården, så just vi är nära vänner. Och då följer de ännu mer och alltihopa. Så det blir ju att man följer ett lag när man har någon vän eller att det är någon koppling på något vis. Så
det finns någon form av gnista där emellan.
Det gör det. Ja. Men idag är jag GIF-supporter.
Ja, och nu är det ju arbetsgivaren och då är det väl
precis
ingen snack. Liksom, om
exakt. Nej, jag tycker det är otroligt häftigt med GIF-arna i allmänt. Så där. Det är, jag gillar supporten också. Det är ett jäkla jobb de gör och vilket tryck de får på matcherna och all tif och sånt där. Jag tycker det är riktigt häftigt.
Och där kan vi säga inför sista hemmamatchen, de har ju någonting stort på gång. Ja. Som skulle ha gått av redan senaste matchen.
Jag läste det och jag hoppas vi får se det mot Öster.
Ja. Men starten i GIF då, hur ser du på den? Hur har den här tiden varit för dig?
Starten kanske inte var den start man hade önskat sig. Direkt så åker man på en fraktur i armbågen och blir borta i 3 månader. Och det är inte det man vill. Man vill ju komma hit och visa upp sig. Men samtidigt så var det en grej som gjorde en starkare också. Både liksom i skallen och i kroppen. Jag fick spendera mycket tid på gymmet som man kanske behövde. Och skallen fick stå emot mycket. Liksom man fick stå på sidan av och kolla när man vill vara ute på plan och visa upp sig direkt för en ny klubb som man har kommit till. Så det är klart det var tufft. Det var inte det jag hade önskat mig, men man kom in i det ändå. Laget tog hand om en även fast man var skadad och allt sånt där.
Hur tog du den där skadan, skulle du säga?
Men jag tog den ändå bra, tycker jag. Det är jäkligt lätt att gräva ner sig ordentligt när man får en skada liksom, man bara loggar ut helt. Men jag tycker ändå att jag visade ändå att jag ville vara här. Och bidra med mitt, även fast jag inte kunde vara på planen.
Ja, Tommy Naurin pratade om det där också när du skadade dig. Han var ju målvaktstränare då. Och jag frågade honom lite om det och hur du verkade ta det. Och han var så, nej, alltså Oscar är en vinnare. Han ser möjligheterna här. Kan du känna dig igen dig i det och kan du utveckla det? Förstår du vad han menar?
Ja, men det gör jag. Tom och jag, vi snackade väldigt mycket om det där när jag var skadad. För han hade ungefär åkt på samma under sin karriär. Och då var han tydlig med liksom att det är inte, den här skadan är inte lätt och du kan få leva med den under många år. För att det kan komma tillbaka smällar och du får ont. Och då måste du liksom bygga upp allting runt omkring det så att du är stark. Och det såg jag möjligheten till att göra, bygga upp musklerna runt omkring för att liksom förebygga alltihopa. Så jag såg väl inte på det som att det var någon jätteförlust så. Visst, det är förlust att inte spela fotboll. Men samtidigt så kunde jag vara med på träningar med fötterna. Och det är en stor del av sporten idag, liksom, att en målvakt är som en extra back och använder fötterna. Då fick jag träna på de bitarna också. Så mm. nej, jag såg möjligheter i det och det var ingen idé att liksom zona ut, som jag sa.
Så du fick utveckla andra delar istället?
Ja, precis.
Fötterna, explosivitet tror jag ni pratade om också.
Ja, var det så? Ja, ja, det var allt möjligt. Han fick ju se mig några veckor i träning innan. Och under den tiden så såg ju han grejer som jag kanske behövde träna på. Och det fick jag ju tid till att träna under den tiden jag var skadad.
Tommy just då, han sa ju tack och farväl mitt, mitt under säsongen här i somras. Hur upplevde du det?
Det var tufft tycker jag. Tommy satt sina avtryck direkt på mig. Han lärde känna varandra en kort period. Men han kom långt in i mig snabbt. Han är en fantastisk människa och riktigt bra målvaktstränare, skulle jag säga. Han är exakt den typen av målvaktstränare som jag gillar. Och hur han lever sig in i grejer. Det är inte bara en målvaktstränare som står och pekar. Han lever sig in och vill en väl. Så det var otroligt många ledsna minnen i omklädningsrummet. Och jag känner med dem som har känt honom otroligt länge. För jag kände det inom mig under den korta perioden. Jag kände Tommy att liksom det tog på en. Och då ska man bara sätta sig in i de andra som har känt honom ännu längre.
Ni fick ju in Rickard Rickardsson istället. Hur har det varit?
Det har också varit jättebra. Det har det. Rickard är en fantastisk människa där återigen. Och bra målvaktstränare. Tommy har ju haft honom i många perioder. Så det är ju väldigt mycket liknande grejer. Vi brukar säga det att Tommy har kopierat Rickardssons grejer nu. För det återkommer. Så det vart ingen stor skillnad på så vis. Skulle jag säga. Samtidigt som jag, Adde och Gustav har hög nivå i gruppen och vi vill varandra väl, vi ger varandra tips och så vidare. Och så kommer Rickard där och sätter sin prägel. Så det blir förändring, men det är inte jättestor förändring så, tycker jag inte. Jag tycker vi har en bra målvaktsgrupp.
Vad tänker du annars då om den här säsongen så? Det har ju inte blivit någon speltid än. Hur har du upplevt det här?
Det är klart att man vill ju spela. Så är det ju. Men samtidigt som målvakt så det är en speciell position. Det är bara en målvakt som kan spela och du kan inte bli inbytt på samma sätt som en utespelare. Och det har man väl lärt sig med åren också. Det är klart man får hitta en annan roll i det hela. Man får försöka sprida den energi och glädje man inte kan bidra med på planen. Det får man ta och bidra till de som är på planen utanför istället. Och göra andra grejer av det och liksom smitta av sig på något vis. Så jag har väl hittat en roll där jag kan ge folk energi. Hoppas jag. Men samtidigt så vill jag ju spela. Så är det. Det är därför jag är här.
Det där är ju någonting intressant också. Det är nog inte självklart för alla att vara den som ger energi till en grupp när man hamnar i den sitt som du har hamnat i. Varför gör du det?
Nej, men jag känner att varför ska jag gå och sura? Självklart, jag är ju besviken varje gång laguppställningen dras. Att jag inte spelar. För jag vill ju vara en av 11 som är på planen. Men jag kan inte gå och vara bitter och ge negativ energi till mina lagkompisar. För det är de som ska göra så att vi vinner matcherna. Om inte jag kan vara där ute. Och vi alla har samma mål. Vi vill ta upp oss till Allsvenskan. Och då behövs alla i truppen. Även de som är på bänken och utanför. Så jag tycker att... Och det tycker jag att vi alla utanför som inte har spelat så mycket har gett till dem på planen. Att vi vill hjälpa dem utanför planen om vi inte kan hjälpa dem på planen.
Jag tänker på de här. Det var ju något ganska fint som fångades på bild också. Där ni hade spelat 1-1 mot Falkenberg i augusti. Linus Hallenius var helt bedrövad, och där kom en bild på hur du liksom höll om och tröstade honom efteråt.
Ja, nej men precis, och det är sådana saker man får göra.
Mm.
Vi måste hjälpa varandra, och vi gör alltihopa som ett lag.
Mm.
Det är inte bara de 11 spelarna på planen som ska bidra, det är även vi på sidan. Vi gör det som ett lag, och då får man ge sitt.
Var kommer den inställningen ifrån, tror du, att du har den?
Jag vet faktiskt inte, men jag är bara en positiv gubbe på så vis, tror jag. Och jag vill alla väl.
Mm.
Och det är liksom, bara för jag är utanför startelvan så är jag inte med i laget.
Mm.
Jag måste ge energi, och jag kommer fira varenda mål som att det är jag som gör dem oavsett. Så det är det jag vill bidra med.
Det är så på något sätt som man blir världens bästa andra målvakt, eller?
Ja, men samtidigt vill man ju inte ha den stämpeln heller. Jag kommer fortsätta ge 100 på träningar, och när jag väl får chansen i mål så kommer jag visa att det är jag som ska stå. Så är det. Men i det här fallet så måste jag stötta Andrea som står, och även laget i helhet.
Ja, jag tänkte där i cupmatchen till exempel, borde man inte ha slängt in det i målet då?
Det är klart jag ville stå. Mm. Så är det. Jag vill stå varenda match, och matchen i cupen så hade jag väl känslan att jag skulle stå också. Men det är inte jag som tar ut laget.
Mm.
Och det är inte jag som bestämmer, så då jag kan inte göra någonting åt det. Jag måste bara fortsätta kriga hårt och visa att jag är en bra målvakt och jag ska spela.
Vad tänker du då? Hur länge kan det funka, och vad är den situationen som du är i? Eller, när måste man ta sig vidare?
Ja, jag vet inte. Det är ju svårt. Jag är ändå bara 24 år.
Mm.
Men det är klart jag behöver spela matcher. Nu har jag fått några U21 matcher, men det är ju en helt annan femma. Ena dagen kan vi möta U17 och U19 lag. Sen kan vi möta ett A-lag helt plötsligt. Så det är väldigt svår balans i U21-serien där, men och det är ju inte där jag vill spela heller. Jag vill ju spela i Superettan med GIF nu.
Mm.
Men det är klart att ja, det är en bra träningsmiljö, men samtidigt måste jag matcha. Men jag trivs oerhört bra här, och jag kommer fortsätta kriga och visa alla att jag ska spela.
Du tänker inte, eller har tänkt eller vädrat någon gång möjligheten att bli utlånad eller någonting sånt, utan du bara
de tankarna har inte gått för mig nu.
Nej.
Inte alls. Det är mitt första år här, och vi får göra det bästa av det. Nu har vi alla samma mål och gå upp i allsvenska, så jag har inte haft några andra tankar alls. Jag kommer bara tuta och köra och bidra med mitt nu.
Ja, jag förstår det. Vad tänker du om läget nu då? Nu har ni den här spurten framför er.
Ja.
Tre matcher kvar när vi spelar in.
Så är det. Det är puls varje match. Så är det. Det är tre tuffa matcher kvar.
Mm.
Tre finaler. Och vi har allt i egna händer. Och som grupp har vi kommit varandra väldigt nära, och vi vill samma sak. Så jag tror absolut att vi har goda chanser, och vi ska ta hem det här. Så är det absolut. Och det finns ingenting annat. Vi ska bara ta klivet upp nu.
Ert målvaktsgäng där, Gustav Molin, Andreas Andersson och Rickard Rickardsson och du.
Mm.
Hur är, kan du berätta lite om gemenskapen i ert team?
Man är ju ett litet eget lag i laget.
Mm.
Och det är ju, vi har en otroligt skön stämning, och vi skämtar och vi sätter krav på varandra. Och jag tror att det har mycket med att vi hade gått bra nu på slutet också. Att vi sätter nivån.
Mm.
Vi ger varandra de förutsättningar vi behöver för att kunna prestera. Jag har ingenting ont att säga om killarna och hur vi har det i våran grupp. Vi kör på bara.
Ja, vad har du för gott att säga om eran grupp?
Ja, att vi är bra killar och bra målvakter framförallt. Det är som jag var inne på tidigare, att det är bra kvalitet. Vi ger varandra tips. Säger vi att någonting är lite sämre, då får den höra det.
Mm.
För att vi måste hålla en hög nivå hela tiden för att vi ska ha det så bra som möjligt. Vi kan inte liksom lalla runt och ha en dålig nivå. Vi måste ha hög nivå hela tiden för att kunna prestera.
Mm. Det där är ju så speciellt med en målvaktsgrupp, just att man liksom ska trigga varandra, men samtidigt så är det bara den andra killens plats du liksom kan ta.
Ja, det är jättespeciellt. Ibland undrar man ju varför man varit målvakt.
Mm.
Det är ju det är liksom, vi står här och peppar varandra, men vi slåss om samma plats.
Mm.
Men det finns även något fint i det, liksom att vi är ett sammansvetsat gäng.
Mm.
Det finns säkert många målvaktsgrupper som liksom, de inte har en skön stämning och de liksom klankar ner på varandra och så vidare. Men jag tror man inte vinner någonting på det. Jag tror man måste ge varandra energi. Det är det handlar om, att man måste göra varandra bättre för att bli bättre själv.
Mm. Ja, på något sätt så, där kanske man får tillbaka det man ger också.
Ja.
Att när det är du som tar spaden av Andreas Andersson, så kanske det är han som får hjälpa till att bygga dig liksom.
Ja, men det tror jag
också. Om ni hamnar i den sitsen.
Ja, men exakt. Man måste ge varandra någonting hela tiden. Och det är ju så man blir bättre. Det känner jag. Jag försöker hjälpa Adde och Gustav hela tiden för att bli bättre. Och jag tycker de gör detsamma till mig.
Mm. Har du någon bild av liksom Andreas målvaktsresa den här säsongen? För det var ju lite tuffare ett tag, men nu är han uppe och har den högsta räddningsprocenten i Superettan.
Ja.
Har du någon bild av vad som har hänt, eller vad som har fungerat, vad som har stämt?
Nej, jag kan väl inte sätta fingret exakt på vad det är, vad han har för knep för att det har liksom blivit så, men det jag kan liksom relatera till, det är väl att vi har det så bra i gruppen.
Mm.
Att jag tycker bara från i somras till nu att nivån inom våran grupp har höjts.
Mm.
Att vi sätter högre krav och liksom att vi måste knyta samman alltihopa och ge varandra chansen till att bli bättre.
Mm. Vad är sista egenskapen du liksom behöver nu här för att bli bättre och ta platsen, tror du?
Nej, men jag måste bara fortsätta köra hårt. Det finns inga genvägar. Jag måste, för att bygga kroppen på gymmet, så måste jag dit.
Mm.
Måste jag stå och nöta fötter så det är reflexer, alltihopa. Jag måste träna alltihopa för att bli bättre.
Ja.
Det är liksom det. Jag måste bara köra på.
Mm.
Jag kommer inte vika ner mig för 5 öre. Jag vill bli bättre och ta första spaden. Och då är det bara att kriga på in i kaklet.
Det där är ju en väldigt... jag tänker bland fotbollsspelare idag är det ju väldigt mycket sådär att... Många kämpar för att liksom maximera alla olika delar av livet. Sova rätt, äta rätt, träna rätt och fysa extra och göra allt man kan. En kultur som, det funkar toppen för vissa. För vissa behöver man någonting annat för att kunna, jag vet inte, väga upp det mentalt, få en annan balans i livet. Var står du? Hur fungerar du? Är du liksom en broccoli och ris kille som isbadar med återhämtningsbyxor på, eller är du mer balanserad? Var hamnar du?
Nej, men det är jag väl inte. Jag äter det jag vill äta. Ja. Och liksom, det är klart man tänker sig för och lite sådär, men jag känner, det är liksom inte korrekt mat till punkt och pricka varje dag. Men man måste ju ändå tänka på vad man äter och ta hand om sin kropp. Men just isbad för oss målvakter kanske inte är jätteviktigt så.
Nej.
Det finns andra delar att jobba med istället. Men jag lever bara mitt liv och det som känns bäst för mig för att prestera. Och det är olika dag till dag.
Mm.
Alltså, äter jag ris och broccoli en dag, då kanske känns bra. Äter jag med falukorv och makaroner en dag, kanske det också känns bra. Så det är lite där, det är lite olika dag till dag. Men som sagt, du måste ändå tänka på vad du äter och du kan inte stoppa i dig för mycket skit. För det är ju inte hälsosamt i längden och bra så. Men jag vill ändå kunna leva mitt liv och göra det som jag känner är bra för mig.
Mm. Ja, och för just det där, det måste ju kunna bli en hygglig en överbelastning om man alltid måste hamna där. Det är ju en hårfin gräns där, när det alltid ska vara perfekt. Och alla mår ju inte bra av det heller.
Nej, det tror inte jag heller. Det är, alla har sin egna grej och liksom hur sin egna kropp fungerar. Är det att min kropp fungerar på ett vis och kanske inte någon annans kropp fungerar på det viset.
Nej, och nej, precis. Och det kan ju vara förenat med också då. Ja, men om du skulle hamna där och att ni nu käkar ni efter matchen, det stuvade makaroner, det är inte fullkorn till ris liksom.
Ja, men
att det till och med, det kan ju vara förknippat med ångest att det är, att det här var inte det perfekta. Vad fan händer då? Så att där är ju en balans.
Ja, oh, gud, så är det ju.
Vi börjar närma oss en timme och en kvart. Vi är nästan uppe i en matchlängd här.
Ja, det går undan.
Så jag tänker att vi ska runda av. Men hur har det här varit?
Nej, men det är alltid kul att prata av sig lite. Hemma är det sambo man pratar med. Hon kanske inte orkar med allt fotbollssnack hela tiden. Hon börjar läsna lite på fotbollen i och med att man kollar fotboll hela tiden på tv och alltihop och sådär. Så det kan vara skönt att snacka av sig med någon annan också. Så det, nej, men det har känts bra.
Ja. Är det en ganska nördig vardag så? Alltså? Det är en del fotboll på tv.
Det är fotboll på hela tiden.
Vad kollar du på då? Är det en Premier League-kille eller är det allsvenskan?
Nej, det är Premier League som gäller. Ja. Men är det allsvensk match på tv så kollar jag också.
Ja,
det är alltihopa och superettan, ja, jag kollar.
Ja.
Det är fotboll på hela tiden.
Gör du fantasy-lag?
Ja, det stämmer bra. Vi har ju ett gäng i laget som kör en liten liga där.
Premier League fantasy.
Exakt.
Du har inte den allsvenska varianten?
Nej.
Nej.
Har jag inte.
Nej, vi utmanar dig där nästa säsong då.
Okej. Okay. Ja, men den utmaningen godtar jag.
Ja. Men vi ska säga tack där, Oskar Jonsson, och på återseende.
Tack snälla.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Äntligen är det vår i luften. En annan sak som är i luften just nu är pollen och insekter. Men lugn, det fixar vi. Hos oss på Circle K kan du tvätta bilen snabbt, enkelt och hållbart från endast 159 kronor. Så passa på att möta våren i en skinande ren bil. Välkommen till Circle K.